När jag bad idag på morgonen, jag hade i stort sett predikan klar, så tänkte jag, för Gud började tala till mig väldigt påtagligt. Så jag fick lämna mitt skrivbord, gå och sätta mig in i det vi kallar för Marias rum, och bara vara inför Herren en stund. Så jag tänkte, gode Gud, ta inte predikan ifrån dig nu. Jag blev lite orolig. Men det var inte det. Gud hade en hälsning till någon av er som lyssnar. Någon av er, någonstans i landet eller här i kyrkan, sitter med verk. Nästan på gränsen till olidlig verk. Så du är nästan så där uppgiven. Ska jag verkligen vara kvar? Kanske jag borde göra något annat. Jag har en hälsning till dig. Medan du lyssnar idag kommer Gud att gripa in i din kropp. Det är inte så att jag ska predika om helande. Men det finns helande i Kristus. Det finns helande i honom. Och kom ihåg, det finns en sak. Gud sa en sak till. När Gud har helat dig, så gör han det för att du ska känna honom. Du ska ställa ditt liv 100% i tjänst för honom. Det är det det handlar om. Vi har inget annat att göra egentligen. Vi har ett, och det är att tjäna Gud med våra liv. Det är därför vi finns här. Amen. Och folket sa, ja, det var gott. Jag tänkte att det kanske någon som sa jasso. För det hade inte haft samma betydelse nämligen. Nu har du med det. Jag stänger av den delen i mitt predikan nu. Och så ber vi tillsammans. Himmelske far, jag tackar dig för att du är i ordet. Och vi får vara med dig genom ordet. Herre, välsigna var en som lyssnar. Välsigna var än det hamnar. Jag ber om detta, Jesus. Tack Herre för att du rör vid oss genom ditt ord. Och Herre, vi vill bara vara öppna för det. I Jesu namn. Amen. Det står en rubrik på Facebook nu, om du tittar där, eller på tv-skärmen om du har den möjligheten. Så står det Livets centrum. Egentligen så har det varit ett frågetecken. Men jag tänkte jag skickar ut det så. Det ska egentligen vara ett, vad är livets centrum? Vad är? Och vi skulle till och med kunna säga så här, vad är ditt livs centrum? Vad är ditt livs centrum? Vi ska läsa två bibeltexter som Jesus delar med oss ifrån Johannes 12:16 och någon vers framöver. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för min skörd. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och säger, vad gott. Det är mitt goda, säger han. Sedan ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för dem som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Så är inte Lukas evangeliet. Lukas 12. Bara, ja. Men det är bra att ni lyssnar och slår i Bibeln. Det här är den ena bilden jag kommer måla upp idag. Det finns en bild till. Och den ska vi ta ifrån Matteus 25. 34-36. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni mina faders välsignade och ta emot det rike jag har som stått i beredd för er ända från sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Kom och ta i besittning det rike som är förberett från världens skapelse. För er. För jag var. Det är den andra bilden av livet här. Den ena bilden är jag samlar för mig själv. Jag är livets centrum. Den andra bilden, det är människorna, mina vänner, min omgivning är mitt centrum. Och det är viktigt att vi ser, vilket centrum har vi? Är det Guds centrum som alltid är utgivande för alla andra? Eller är det egots centrum det handlar om? Jag är oerhört bekymrad när jag hör mycket resonemang i vår tid. Både inom politiken, men också inom kyrkorna. Där vi och vårt och det som är vi kan uppnå ett fokus. Medan centrumet egentligen borde vara det Jesus hade. Han var utgivande. Han samlade inte för sig själv. Han samlade för riket. För människornas skull. Och så borde det vara med varje kyrka, varje församling. Vi är till för dem. Och deras behov att möta dem. Två berättelser, två olika perspektiv. De vill jag på något sätt leva tillsammans med under en liten stund här nu. Perspektivet att vara egoist eller perspektivet att vara utgivande. Det står ju så här då i Matteus 25:34, sista delen. Kom ni min faders välsignelse och ta emot det rike som stått beredd för er sedan världens skapelse. Eller Lukas 12:20, där Gud säger, din dåre, i natt ska din själ utkrävas. Vem ska då få det du har samlat? Jag skulle också kunna säga att det här är lite granna, vad ska jag säga, såddens och skördens lag. Vad jag sår får jag skörda. Sår du egoism så kommer du bara få skörda egoism. Sår du generositet kommer du få skörda generositet. Och det här är viktigt, vi ser. För det handlar om vad kretsar vårt liv omkring. Vad kretsar vårt liv omkring? Vem kommer få det goda? Eller är det bara jag som kommer få av det? Det är skilda sätt att leva på. Och frågan är, om du med handen på hjärtat skulle fråga Gud, vad vill du med mitt liv? Vill du bara att jag ska njuta på det bra? Gud är en automat. Jag lägger i lite böner. Och så kommer bönesvaren bara att trilla över mig. Eller handlar det om att mitt liv är till för att förhärliga den Gud som jag tjänar. Det handlar inte så mycket om vad jag får. Det handlar om att få välsigna och betjäna honom. Och jag hoppas det är den inställningen du har. Så att du inte, ja men det finns människor faktiskt. Som åker från konferens till konferens och försöker få lite droppar här och lite droppar där. Eller söker på nätet efter den ena undervisningen efter den andra för att liksom bygga upp sig själv. Men de kommer inte bli uppbyggda. De kommer bara bli törstigare. Det är tjänandet som jag får min mättnad. Det är när Jesus får vara i centrum med mitt liv så att människor ser mig. Jaha, han har nog varit med Jesus. Det stod ju de lärjungarna, de kände igen honom för att han hade ju varit med Jesus. Och jag hoppas det är det som människor kommer se i ditt liv också. Du har varit med honom. Du är präglad av honom. Visst står det så här i psalm 87, vers 7. Psalm 87, vers 7. Under sång och dans kan man säga, alla mina källor har jag i dig. Och det är underbart. Hoppas du har känt att det, han är alla dina källor. Men det är viktigt att förstå att källorna hos honom är inte bara för att du ska njuta. Vi ska bli som Kristus. Han var utgivande. Du vet, det är väldigt bra om du är bilförare. Det är väldigt bra att det finns en bensinstation eller laddstolpar. Eller hur? Det är ju förutsättning för att bilen ska kunna användas. Men du stannar ju inte vid bensinstationen. Du stannar inte vid laddstolpen och tycker här är allt. Det här är högsta potens av liv. Jag får vara här vid laddstolpen. Det är väldigt bra att det finns. Men källorna finns hos Gud. Det är för att du ska ut och tjäna honom. Inte för att du ska njuta för egen del. Ibland har vi hamnat där. Att vi stannar där. Du vet, det finns en tanke med att vi kristna finns utspridda. Överallt, på arbetsplatser, i hem, bostadsområden. Det finns en tanke med det. Det är inte så att Gud sa, ja men nu har du blivit frälst, nu ska du flytta till en speciell plats någonstans i Norrland där bara frälsta bor. Jag tror inte någon av er har fått en kallelse. Norrland kanske var fel. Kanske ska söderut istället. Det är inte det det handlar om. Vi ska vara utspridda. Vi ska vara där Gud har placerat oss. Eller där vi har fått vårt jobb och vårt boende. Varför det? Jo, därför att han är laddstolpen. Men du har fått det för att leva det kristna livet ute i samhället. Så det är viktigt att vi ser det här. Målet är att värld välsigna Gud med livet i tjänst för honom. Målet är, jag är hos honom, han har förvandlat mitt liv, men nu ska jag bära ut det budskapet. När berättade du för en granne sist att du älskar Jesus? När berättade du för en arbetskamrat sist att du älskar Jesus? När berättade du för någon i affären sist att du älskar Jesus? Att du är lycklig. Mitt i coronatiden så kan vi vara lyckliga. Visst, det är jobbigt under coronatiden. Fruktansvärt jobbigt. Men Jesus är ju inte rädd för att bli coronasmittad. Jesus är ju inte rädd för det. Så du får be hur mycket du vill. Du får använda hela natten och be till honom. Även om du är bekymrad och orolig för det som har hänt och den tid vi har varit i, så säg det till honom då. Umgås med honom. Det är viktigt att vi förstår det här. Att jag är hos honom för att föra ut budskapet. Mitt liv är vittnesbörd. Inte bara mina ord. Allt för många tror att bara så mer ord jag kan så ut. Det trodde hedningarna också när de bad. Tror de skulle bönhörda för sina många ords skull. Men det handlar inte om. Men ditt liv kan berätta någonting för människor. Din trygghet hos honom. Därför att du har varit. Förlåt uttrycket. Du har varit vid laddstolpen eller bensinstationen. Du har fyllt på. Du lever i den gemenskapen. Men du stannar inte där. Du är ute och tjänar honom. Hela tiden uppkopplad mot honom. Paulus säger så här i Romarbrevet 14. Och jag tror att det är någonting av en devis över hans liv. Som han skriver till församlingen i Rom. Den sjunde versen. Ingen av oss lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör. Tillhör vi alltså Herren. Amen. Hoppas du kan känna det. Yes Gud. Så är det. Jag lever för Herren. Inte för att samla pengar och poäng i pensionssystemet. Jag lever för Herren. Eller hur? Du lever för Herren. Om vi går till Kolosserbrevets första kapitel, vers 15. Då står det så här. Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Så är det. Har du Bibeln upp, så titta. Det står inte att du är skapad för allt annat. Du är skapad till honom. Alltså målet. Om vi säger ditt liv börjar med en stor pusselhög med en massa pusselbitar. Färdig bild ska bli en bild av honom. Du är skapad för det. Han ska bli välsignad av ditt liv. Och målet när du kom till den här världen var att Gud faktiskt hade en plan för dig. Bara en liten kort passus. Det är någonting som heter gudsfruktan. I nya översättningen står det vördnad, eller gudsvördnad. Vördnad för Gud. Och det är egentligen det handlar om. Gudsfruktan, vi som är äldre, vi förstår vad ordet fruktan innebär. Men yngre vet inte, de tror att man var rädd för Gud. Jag är inte rädd för Gud. Men jag lever i gudsfruktan. Jag har respekt för Gud. Jag har vördnad för Gud. Därför Gud är större än vi sammantaget. Som vandrar och går på den här jorden just nu. Gud är större. Och det är viktigt att vi ser det. Att Guds fruktan har att göra med att jag har vikt mitt liv för Gud. Och han ska fröjda sig över mig. Han ska fröjda sig över mina barn. Jag menar, jag kan inte säga att Gud har fröjda sig över mitt liv under hela mitt liv. Men min mening och mål med mitt liv idag, det är att Gud ska få fröjdas över mig. Det är därför jag är här. Därför jag vill fortsätta tjäna honom till den dagen han säger att nu är det slut, nu får du gå vidare till nästa uppgift. Men det är för att Gud ska bli ärad. Därför känner jag en smärta. Nu, jag gnäller inte ofta, men här måste jag få gnälla. Jag måste få gnälla, för det här stör i min ande. När man i olika kyrkor talar om artisttävlingar och lovsångstävlingar, vem skulle sitta och döma? Ja, inte vi. Jag menar, om du nu skulle, någon skulle hålla ett gratulationstal till dig och någon säger någonting om dig, vem är värdig att döma det? Jo, du själv. Bara du. Inte vad de andra tycker. Det är bara Gud. Artisttävlingar, det är en styggelse i de kristna leden. Vi är inte artister, vi är tjänare åt Gud. Sen vet jag i vokabulär man läser på Spotify och så vidare, så är det mycket artister och så vidare. Men vi är tjänare åt Gud. Det finns inget artisteri i Guds rike. Finns det det, då är det inte Guds rike längre. Eller när vi bland yngre barn säger så här, att man ska uppträda på söndagsskolfesten eller barnsamlingen. Vi uppträder inte i Guds församling. Vi uppträder inte. Vi tjänar. Sen kan vi vara väldigt glada för unga och äldre som tjänar Gud, va? Och det är inte fel att tala om att vi är glada för att de ställer sig till förfogande. Eller hur? Eller jag ska ta ett negativt till. Jag lovar att det inte ska bli mycket mer negativt sen. Eller de som har vissa populära predikanter som man absolut måste lyssna till. Det hör inte hemma i Guds rike. Frågan är vad de säger, inte vem de är. Vad Gud får förmedla. Sen är det viktigt att de lever heligt och rent inför Gud. Absolut. Det finns bara ett fokus. En som är värd att tjäna. En som är värd att vörda. Det är han. Kungarnas kung. Det är bara han. Och därför är det så underbart. Jag läser det här bibelordet förut och kom bort mig lite grann då. Förlåt mig. Johannes 3:16, så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Ta det till dig, Gud har älskat oss. Så då säger han det, jaha. nu måste jag verkligen skärpa mig här och jag ska leva, för jag ska behaga Gud med mitt liv. Nej. Här är inget, nu måste jag ta mig i kragen eller nu måste vi skärpa oss. Det handlar inte om det. Du vet, har du sått ett frö i jorden, så kan du inte stå och säga att det är fröet när du börjar spela. Nu får du skärpa dig. Nu får du verkligen ta dig i kragen och växa upp här och bli någonting. Själva tanken är ju att det är någonting som växer. Och ett liv som inte växer, som är dött, du får säga hur mycket du vill till det. Nu ska vi skärpa oss, nu ska vi ta oss i kragen. Nu ska vi lyfta oss i håret eller allt vad man nu kan säga. Det har inte där att göra. Det har inte. Vi är här för att leva det nya livet. Vi är här för att leva det nya livet. Amen. Så känn efter det han har planterat här. Jag lyssnade igår på en man som befrälst för 30 år sedan. Han är ute och förkunnar. Och han säger så här. I en passus. Det liv jag fick av Gud. Det liv jag fick av Gud. Det har fått växa i mitt liv. Det liv jag fick av Gud har fått växa i mitt liv. Han sa det när han kom ifrån behandlingshem, så var det många som hade bekymmer och tänkte att nu faller han snart tillbaka. Och så mänskligt sett kunde jag gjort det. Men det liv jag fått av Gud bara pulserade in i mig. Och jag bara kände, jag måste låta det få flyta fram. Lyssna. Det du har att göra, det är att göra upp med ditt gamla liv. Alltså du måste låta Gud rotrycka allt det gamla. Du måste säga, Gud, det är okej. Jag vill leva det nya livet. Du får förändra mig. Du får ge mig det nya. Jag håller inte tillbaka och låter det gamla få plats i mitt liv längre. Johannes 5. Första Johannes 5, förlåt mig. Vers 10. Och till vers 12. Den som tror på Guds son har vittnesbörd inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin son. Och detta vittnesbördet, detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Den som har sonen har livet. Och då kan en del nystartade i en kristna tron tycka, ja men allt förvandlas inte på en gång. Jag har med mig bagage. Ja men låt det växa. Du vet, när jag planterade morotsfrön hemma i mitt land som min pappa gjorde ordning åt mig, så kom det inte upp på en gång. Alltså jag var så otålig, så jag var ju petad efter första dagen jag hade varit och sett det här i landet. Jag sådde det på kvällen, så på morgonen skulle jag dit och peta och se om det har kommit upp några morötter. Inte ens när den första gröna kom upp, så var det så mycket av morot bakom, eller hur? Men det lät det växa. Och så gör Gud med dig. Han låter det växa. Men du måste hela tiden säga, ja Gud, det får förändras i mitt liv. För jag har en plan. Jag vill bli lik dig, Jesus. Jag vill bli lik dig, Jesus. Jag vill bli lik dig, Jesus. Hoppas du känner, yes Gud, det är det jag vill. Jag vill bli lik dig. I Johannes 14 och 6 säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Det är Jesus. Alltså det jag har en önskan om, det är att du ska bli en Jesusmänniska. Att du ska bli en Jesusmänniska. Att du har fått präglas av honom. Du behöver inte liksom kolla in, ja men nu gjorde han så, ja, det, då gick han på det sättet, han sa de sakerna. Släpp det. Låt livet få
får börja forma dig. Du lever 2021, du lever bland människorna nu. Och Gud vet precis vad han vill att hans Jesusmänniskor ska göra idag. Vi ska hålla oss i ordet, ja självklart. Det är vårt rättesnöre. Men i den tiden så är det viktigt att du vet, du ska inte kopiera Jesus. Du vet, det fanns 7 prästsöner som heter Trevas. 7 prästsöner. Som kollade in då hur apostlarna gjorde när de bad för människor och de blev uppfyllda av anden. Så försöker de kopiera det. Och så säger de, i den och den Jesus som lärjungarna predikar om, så försöker de göra likadant. Det gick inte så bra. Tyvärr har vi många som tyvärr har försökt bara kopiera Jesus. En del lyssnar inte de onda överhuvudtaget. Det händer ingenting i människor. Men däremot, om Jesus får flytta in, då är det han som genom dig för ut budskapet om Jesus, eller hur? Så låt Jesus bo i dig. Då kommer du att bli lik honom. Så kom ihåg en sak. Alltså det är så, vi bor i lägenhet nu, så vi har inget land utanför. Som jag tror inte hyresvärden ska vara jätteglad om vi börjar gräva upp gräsmattan utanför. Och inte har någon lust till det heller i och för sig. Och börja plantera potatis och morötter och rödbetor och allt gott, va. Men när jag växte upp, då fanns det ju alltid en fin bild på fröpåsen. Det var ringblommor och det var morötter. Och, alltså det var väldiga exemplar. De blev sällan så fina när jag odlade dem. Men det visade sig. Och nu är det så här. Alltså om jag så ringblommor kan jag ju inte förvänta mig morötter. Eller hur? Även om jag sätter en pinne med ringblommor där jag sått morötter eller tvärtom, så blir det faktiskt det fröna är. Alltså försök inte ha en bild av den du är. Låt Gud få ordna det. Låt Gud få ordna det. Du vet, etiketter där det står jag är profet, jag är lärare. Släpp det. Släpp det. Tycker det är alldeles för många som utger sig för ända ena ända andra. Låt Gud få sköta om det. Gud kommer tala om för vem du är. Du behöver inte tala om för andra att jag är. Nu är jag profeten som står här och talar. Nu är jag läraren som står här. Så nu ska ni. Det visar sig. Det visar sig. Så var inte så bekymrad. I Filipperbrevets andra kapitel. Så står det så här. Om ni. Från vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det var mitt i versen. Men vi kommer vidare sen. För sen kommer, om du har Bibeln uppe, så kan du se, sen kommer det en uppräkning om hur Jesus var, va? Han ödmjukade sig och så vidare, va? Han blir lydig till döden. Och när du har kommit igenom det, så kommer, har du passerat till vers 11. När vi kommer till alldeles för vers 12. Nu vet jag att det som står där i rubriken, det är Bibelkommissionen som har sagt. Jag vet att det är inte Jesus som har sagt det här. Då står det, Kristi lärjungar som ljus i världen. Kristi lärjungar som ljus i världen. Står det i din bibel också? Mm, bra. För det är det handlar om. Jag tycker det är så kanon. Lärjungar, vilka är lärjungar? Amen. Ja, jag såg att ni räckte upp hand där bakom skärmarna också. Du är också en Jesu lärjunge, eller hur? Mm. Vet du, det står då faktiskt, det är en sammanfattning av det som kommer från vers 12. Vi är ljus i världen. Vi är inte placerade för oss själva någonstans, det som jag sa förut. Vi är satta där vi är. Ibland kan det vara tufft. Jättetufft. Men tänk om inte du var där. Då skulle man ta bort ett ljus till. Man skulle släcka ett ljus till. Vi skulle egentligen ha en tanke. Vi ska vara överallt. På varenda arbetsplats ska det finnas kristna. Kanske snarare istället för att läsa platsannonsen och bara kolla. Var jobbar du någonstans? Ja, men det ska jag inte jobba. Var jobbar du någonstans? Det ska inte jag jobba. Ja, jag vet att det är lite. Det är lätt att säga för mig som är pastor. Och bara jobba med kristna människor i församlingen. Men förstår du själva tanken? Vi ska tända ett ljus till. Vi ska tända ett ljus till. Vi ska vara på en plats till. Inte för att du ska ställa dig i personalrummet och predika. Men du kan ha ett exempel i ditt liv som visar på vem Jesus är. Sen kommer det. Lyssna. Det kommer tillfällen när människor kommer ställa frågan. Jag ser att du är inte så bekymrad på måndag morgon. Du har ingen bakisdag på måndag morgon. Vad har du gjort? Då har du världens chans att säga, jag har varit i kyrkan. Jag har varit på gudstjänst. Yes. Amen. Det kommer att komma, jag vet. Därför jag får in vittnesbörden och vi får in dem på våra onsdagskvällar och fredagskvällar. Att helt plötsligt var det någon som ville prata med dig. Någon som till och med hade ett böneämne och ville dela med dig. Alltså, vi har varit med om så märkliga saker. Så de är ofrälsta ringt till oss och sagt att vår jobbarkompis sa att jag skulle ringa till er och fråga om ni kunde be för. Ja, så är det. Det kommer att hända. Så till och med en del av dina vänner kan bli utsatta för det här bara för att du är kristen. Och jag hoppas att de då förstår att de ska vända sig till dig och ta med dig i bön. Att du ska ta med dig i bön. Så ifrån vers 12. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfri och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast i livets ord. Där ni lyser som stjärnor i världen. Den enda stjärna jag vill vara. Jag vill inte vara någon artiststjärna eller... Jag vill vara en stjärna för honom. Som lyser upp tillvaron för människor. Att du verkligen känner, yes Gud, jag har alltid plats för någon. Jag har alltid möjlighet att be för en till. Jag möter det här dagligen nu. Människor som är oerhört i kris i olika sammanhang. Jag vill säga, i stort sett är det så att jag idag använder mer tid vid samtal, telefonsamtal, än vad jag gör för att vara i kyrkan och predika för er. Eller leda bönesamlingar. Det finns en sån oerhört uppdämt behov där ute. Både människor vet, vart ska vi vända oss? Vart ska vi vända oss? Det här fick jag lära mig redan i mitt hem. Där min pappa, som kanske inte var den mest karismatiska personer. Han var trogen i kyrkan, han var trogen att tjäna. Men grannar, vi hade en granne som fick enorm nöd. Som i stort sett bara var kund ibland och handlade blommor någon gång då och då. Oftast var hans fru. Men en kväll när pappa stod och band begravningskransar så knackade på dörren. Pappa går upp och står vår granne där. Fullständigt full av gråt. Och så berättar han sin livshistoria. Att han ska in på sjukhus dagen efter. Och han tänkte, vem ska jag prata med? Vem har tid och ork att lyssna på mig? Och sen, det kanske jag kan gå till Nisse. Min pappa kallas för Nisse. Han heter Nils, men Nisse kallar honom alltid. Och prata med honom. Sen är kvällen. Så blev det väldigt sent innan min pappa blev klar. Men han stod och pratade med den här grannen. Och de bad tillsammans. Han fick be för honom. Och sen så fick jag faktiskt nåden att följa med och åka och hälsa på honom på sjukhuset där han låg någon vecka senare. Och sen säger pappa så här: du kan väl gå ut till uppehållsrummet istället så kan jag prata med, och så säger han namnet då. Och det gör jag ju naturligtvis. Det var spännande att gå dit ut. I Filipperbrevet 2 igen, 4: se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus har. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Om vi bara ställer frågan, om Jesus skulle stått inför den frågan, vad hade han gjort? Hade han bara tänkt på sig själv? Eller hade han tjänat? Till och med när han åkte över sjön och försöker få en liten tid tillsammans med lärjungarna, så söker de upp honom. Den risken finns om du börjar bli öppen för människor. Men det är därför vi är här. Det är därför vi är här. Vi är för att vara Jesusmänniskor här i den här tiden. Utan att göra någon som helst annan jämförelse med mig och Jesus, så vill jag vara en Jesusmänniska. Hoppas du vill också. Sen finns det någonting. Alltså, när jag var nyfrälst, jag vet inte vad pastorn tänkte på, men han kanske tänkte på den tid som kommer 50-60 år senare. Jag har inte knappt räknat på hur länge jag har varit frälst nu, men. Så sa han så här till mig en gång: tänk på vad Jobb säger. Och jag vet att Jobb, det var mörker i mitt. Jag hade inte kommit fram till 42 kapitlet. Så jag hoppas du läser hela om du läser Jobbs ord. Det är mycket vänner och som säger en det ena och en det andra. Och de var inte så gudfruktiga precis. De var mycket av eget tanke. Men det finns 42 kapitlet, 10 vers. Och den hamrade han fullständigt in i oss ungdomar. Och Herren återupprättade Jobb när han bad för sina vänner. Och Herren gav Jobb dubbelt så mycket som han hade haft förut. Mm. Så när du börjar ha ont i kroppen, du börjar lida, be för andra. Det är en välsignelse. Betjäna andra. Amen, säger jag. För jag vet vad jag pratar om för egen del. Nu ser jag på klockan här att nu är det snart amen här. Jag ska vända en sida för att se om det står något amen där. Ja, det gör det. Det stod ett amen där. Ja. Men det vi är här för, det är inte för vår egen skull. Det är här för Guds och dina medmänniskors skull. De behöver höra budskapet om Jesus. De behöver höra budskapet om korset, försoningen, frälsningen, förlåtelsen, upprättelsen i det nya livet. Det är det vi är här för. Och därför tror jag att det är lösningen på mycket av det som händer i vårt samhälle nu. Det är Jesus. Det är att människor får möta Jesus. Så du kan gärna ta som ett bönämne alla de här som har nu planer på att skjuta. De har vapen hemma och de har ammunition hemma. Och de har till och med klart för sig vilka som är deras. De ska markera med att skjuta. Förr sköt man för att skada, nu skjuter man för att döda. Och inte bara den, utan kulorna sprids ganska brett. Så även oskyldiga kan drabbas. Kan vi ha ett bönämne tillsammans? Budskapet om Jesus ska fram. Så nu ber vi tillsammans att några den här dagen, den här söndagen, ska få möta Herren Jesus och bli livsförvandlade. Och inte bara att dra sig undan, utan sedan kunna berätta för dem som hör till sin clown, sin familj, sin grupp. Lösningen är Jesus. Det är inte droghandeln. Lösningen är Jesus. Det är inte att vara herre på täppan. Lösningen är att vinna världens högsta vinst, evigt liv med Jesus Kristus. Det kan vi komma överens om och be om.
Himmelske far, jag bara tackar dig för att du, Herre, själv vill välsigna oss den här dagen. Herre, jag tackar dig för att vi får vara en välsignelse där vi låter ditt namn få bli ärat och upphöjt. Herre, vi lever inte här bara för egen skull. Vi lever för de människors skull som ännu inte känner dig. Som samhälle som är så ur led. Så ber vi, Herre. Herre, tala idag till någon i regeringen också. Om vad det handlar om verkligen, Jesus. Herre, att det inte är fler poliser, även om vi inte har något emot det. Det är inte större fängelser. Utan Herre, du behöver få komma in i vårt land och röra vid människor. Jag ber i Jesu namn. Amen. 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 Så vill jag bara säga till dig som har brottats nu med sjukdom. Och känner bara, ja, det händer någonting nu under tiden. Jag är helt övertygad, jag känner det. Jag är helt övertygad att någon har Gud rört vid. Och oavsett om du hör av dig eller ej, så är det lika förtröstansfullt att Gud har rört vid dig. Helt klart. Men det gör ingenting om du hör av dig. Säger att jag blir helad. Jag upplevde att verken tog slut. Jag kunde sitta i lugn och ro. Skriv då. Det finns ett sms på slutvinjettbilden. Ett mobilnummer. Smsa. Jag har tyvärr inte möjlighet att svara dig just nu. Men smsa där. Och har du mig på Facebook får du gärna använda Messenger och skriva. Det går bra det också. Även på länken Baptistkyrkans så finns det ett skicka meddelande. Där kan du skicka, då kommer du till Baptistkyrkans Messenger. Och jag ser också det. Gud välsigne dig. Låt oss lovsjunga.